Jaha, ja, 126:e avsnittet.
Det trodde vi inte.
Nej,
när vi spelade in avsnitt 125.
Men jag visste ju ändå någon gång när vi startade den här podden att när vi kom till det 126:e avsnittet, då skulle det vara någon form av förkylning inblandad.
Ja.
Jag hade det på känn.
Jag ville inte jinxa, men jag visste också att du skulle ha någon form av virus i kroppen.
Någon form av förkylningsvirus på stämbanden.
Mm.
Så
mm.
Om jag som heter Micke Mjörnberg låter lite whiskyrosslig, lite bakom flötet eller på annat sätt lite konstig idag, så beror det på det.
Konstigare.
Konstigare, helt korrekt.
Mm.
Korrekt. Man kan inte bara sudda ut det där konstiga som fanns från början.
Nej.
Så att det blir senior Ricky Holmqvist som får liksom hålla fanan högt i det här avsnittet helt enkelt.
Högre.
Ännu högre.
Ska man bara sitta och märka?
och därför så tänkte jag att jag ska ställa frågan till dig här. Om Ullevi, ja. Göteborg, fotbollsarenan med friidrottsbanor runt hela. En alldeles hemsk arena för idrott.
Ja.
Det pågår väldigt mycket musik där i sommar. Det har varit Metallica, det har varit Bruce Springsteen i 3 konserter, va?
Med 2 i alla fall vet jag, men det är möjligt att det kanske är 3. Jo, det är ju 3, det är typ nu på söndag kanske, eller?
Oklart.
Eller den var i söndag, skitsamma.
Och du väntar Coldplay längre fram om någon vecka.
Just det.
Eller så.
Hur
känner du inför de här Ullevi-konserterna när du själv inte ska gå på dem?
Ja, det är ju, om vi bara tar till de här senaste spelningarna här nu. Och det är ju lite också, var det förra sommaren som Rammstein spelade?
Det var förra sommaren.
Mm. Att det är ju väldigt mycket hype. Det skrivs väldigt, väldigt mycket om just Ullevi-spelningar.
Mm.
Aftonbladet har sina så här blir vädret i Göteborg. Regn hotar Springsteen-spelningen. Alltså så här, mycket mer än vad andra konserter.
Ja, men de alltså är ju stora, så att det är ju kanske inte så konstigt att det blir så.
Nej, men att det är väldigt hypat, nästan lite så här mytomspunnet att spela på, att spela på Ullevi. Det är lite som så här Wembley.
Mm.
Den legendariska Wembley Arena. Det är lite så som svensk press försöker utmåla Ullevi att vara.
Legendariska Ullevi.
Men jag förstår inte riktigt det, för som konsertarena är den ju inte jättebra.
Nej, den är inte bra till något faktiskt. Mer än att den tar in mycket folk.
Ja, jag har ju både liksom positiva och väldigt, väldigt negativa upplevelser från just Ullevi, konsertupplevelser. Så ja, Det handlar ju väldigt mycket om var du hamnar i eller på arenan.
Mm.
Så.
En sak som jag tycker är väldigt intressant i det här är ju liksom den psykologiska aspekten som musikälskare eller musikpublik. För att när man är på Ullevi eller när man ska på en konsert, då upplever man det ju som att alla i hela världen intresserar sig för den här konserten, och det är liksom, man ser det här som är överallt och Rammstein förra sommaren till exempel, då var jag där, varit på massa andra, på Håkan, på Foo Fighters, på allt möjligt sånt där som har varit. Det blir en bubbla. Och nu när man inte ska vara på de här konserterna, så är det som att det är någonting som bara pågår långt där borta i periferin. Man ser att Aftonbladet skriver spaltmeter, men man tar inte in det ändå på något sätt.
Så det är liksom,
ska man på en konsert så är det som att det är hela världen. Och ska man inte, så är det som att ingen bryr väl sig om det där. Det är ju i Göteborg.
Precis. Och exakt så som du säger, det här med bubblan. För jag minns min första Ullevi-spelning. Jag tror det var en Metallica-spelning. Slipknot som förband. Och då var det verkligen så där. Varenda uteställe i Göteborg spelade Metallica.
Mm.
Hela avenyn, varenda uteservering var liksom Metallica. Och då var det som att shit, vad häftigt. Det här har jag aldrig upplevt förut. Att en sån, att hela staden, eller ja, hela staden ska man säga. men just så, kärnan i en stad sluter upp så inför. För det är klart att krögarna vet att det här är ett gäng som ska tanka lite innan de går på konsert.
Mm.
Och det var ganska häftigt, för man har aldrig sett det så, utan man har ju alltid suttit hemma och tagit en öl och sådär innan man går ut på konsert. Men här är det ju verkligen en större upplevelse, och för dig och mig då som bor på andra sidan landet. Men jag tänker, om man bor där i centrala Göteborg och inte ska gå på Metallica eller Bruce, då är det ju verkligen, då kan du ju inte komma undan det.
Nej, så är det ju.
Så visst, det blir ju en otrolig hype när det är en Ullevi-spelning.
Den göteborgska angelägenheten som blir hela landets angelägenhet på något sätt.
Ja, men så är det ju. Det blir ju inte alls samma när det är en spelning, en världsartist. Ja, det skulle väl vara då Beyoncé då, men hon hade ju faktiskt sin världspremiär i Stockholm, vilket kanske är lite annorlunda än bara ett vanligt turnéstopp.
På Friends, och sen hade hon mage att gnälla på publiken efteråt.
Ja, bara det. Men har du varit på någon spelning på Friends?
Ja, flera stycken.
Är det så fruktansvärt dåligt ljud som de säger, som det sägs?
Det beror nog lite på, precis som Ulve, vart man hamnar.
Ja, just
det. Den är ju inte klockren, kan jag inte påstå. Men jag har sett både Bruce och Rolling Stones där.
Okay.
Utan att det har varit kass ljud liksom. Men jag vet, när det är hårdrock och sånt, det brukar inte funka alls lika bra.
Nej.
Men om vi fortsätter framåt, så en göteborgsk angelägenhet som har blivit hela landets angelägenhet, det är väl Håkan Hellström det?
Ja, Håkan, kära Håkan.
Jag tänkte jag på Olof, kära Olof.
Sist, det är min remix här nu. Jag tänker inte be solen om lov. Det dök upp en nyhet idag på Aftonbladet, där det står att dansbandsfenomenet Lucianos. Vet du vem Lucianos är?
Det låter som något... men det är ju han som inte ser ut som en klassisk dansbandssångare som kommer från orten någonstans.
Ja, men lite så. Han har väl någon slags latinskt ursprung, kan jag tänka mig. Och blev väl en TikTok-sensation när han sjöng dansbandslåtar. Den här, för det är det jag går och väntar på. Alltså så på TikTok, och då blev det ju världens grej, och så fick han väl spela in dem där och allt så. Och Aftonbladet skrev då idag att Herr Lucianos ska vara förakt, eller om han ska gästa eller vad det nu är, på Håkans spelning i Stockholm, på Stockholms stadion den 5 augusti. Och liksom så, det är väl okej, det är väl en liten axelryckning. Det är väl Håkans sätt på något sätt att sätta fingret i luften, och vart blåser vinden? Jo, men här har vi en poppisartist, det kan vi ta in nu. Så.
Ja.
Men det jag fastnade lite på var pressmeddelandet som gick ut, och enligt det här pressen nu att det är Håkan själv som säger det här då. Och jag läser innantill att jag är så glad över att få presentera Lucianos, en av mina mest streamade i år, tror jag. Han ger nytt blod åt några av mina gamla favoritdängor, blåser liv i dem, så att man som lyssnare påminns över hur bra de här låtarna är. Det spelar ingen roll hur grå skyn egentligen är. Den är blå så länge musiken pågår. Det är hans förtjänst, säger Håkan Hellström i ett pressmeddelande.
Nej, det gör han inte.
Går man då in på Spotify och kollar på Lucianos mest streamade låtar. Och det är då alltså först med nästan 8 miljoner streams har ju Det är ju det jag går och väntar på. Nummer 2 är ju den gamla Blackjack-dängan, Inget stoppar oss nu. Nummer 3 är ju Pernilla Wahlgrens gamla schlagerhit Piccadilly Circus. Och nummer 4, Inga blommor växer på en sjömans grav. Så Håkan Hellström försöker då alltså lura i oss att när han är hemma och behöver piggas upp lite. Ja, men då sätter han på Piccadilly Circus hemma. Eller rent av kanske inget stoppar oss nu. Nej, vet du vad, Håkan? Jag synar den bluffen.
Jag tror inte att det är chans. Inte Håkan, det är någon pressmänniska som har skrivit hela det där citatet.
Ja, eller så kanske Håkan har hamnat i den mjörnbergska fällan. När det inte är en själv som väljer musik längre.
Ja, så kan det mycket väl vara.
Så kan det vara. Och då kanske man ska stå för det. Som du gör. Ja. Du står för det.
Jag har varit rakryggad i det hela.
Ja. Det har varit guld och gröna skogar mest strömmat ett par år.
Ja, och på kommande sån här lista till vintern så gissar jag att det kommer vara tja, 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 tja.
Åh, herregud. Ja, vet du vad? Om jag får fortsätta spela musik i skolan så antar jag att jag också kommer att ha den högt på min lista.
Underbar sång. Men,
ja. Men köper du det? Jag köper det inte.
Ja, men det där är klart. Det där är ju det där är skolbok 1A. Håkan vet inte ens vem den här artisten är. Håkan har inte varit inblandad i det här pressmeddelandet överhuvudtaget.
Nej.
Det här är någon pressmänniska som har hittat på ett citat och sen skriver, säger Håkan Hellström efter. Mm. Det är så det funkar. Det är liksom i sporten, i musiken, alltså, de här citaten är bara bajs. Det är aldrig någon som har sagt något.
Lite så som när drevet i en tidig ålder, jag skickade någon så här intervju för frågan till Håkans folk och får tillbaka att Håkan är inte intresserad. Hur vet du det? Du har inte ens frågat honom. Du har ju inte frågat Håkan. Ens.
Nej, fråga Håkan nu då.
Ja, så får vi se.
Men apropå fråga så vill jag gärna fråga dig.
Ja.
Vad har du lyssnat på sen senast?
Sen senast, då får vi gräva lite. Men upp ur lådan kommer två färskingar. Den första är från Jonossi.
Ja.
Som släppte en singel
vid namn
Adore. Heter den. Och han sjunger inte så. Nej, men den var ju somrig och blommig och fin.
Mm.
Väldigt så här, utan att det blir ett skällsord, radiovänlig.
Ja.
Alltså så.
Det känns inte som att de går lite i den riktningen efter så mycket bättre succén.
Jo, men kanske. Alltså, och inte för den sakens skull att den på något sätt är ojonossig eller så. Utan det låter fortfarande jonossig, men den liksom, ja men smittande på något sätt. Jag gillar den. Mm. Och då har jag ändå liksom inte på något sätt grottat ner mig i låten, utan lyssnat på den ett par gånger och så här. Ja, det här var bra.
Ja, men jag instämmer. Det var en bra låt faktiskt.
Ja, som sagt, somrig dänga faktiskt. Och Johns röst låter väldigt, väldigt bra.
Mm.
På ålderns höst tänkte jag säga, men han kan väl inte vara så
här. Så jävla gamla är de inte.
Nej, det är han absolut inte. Så, ja, och sen så har jag lyssnat på min favorit, om man får säga så, Johannes Reje.
Han har ju haft upp och nämnt några gånger.
Ja, precis, som jag har lyft i detta forum, som har släppt en singel vid namn Kilimanjaro. Den handlar inte alls om berg eller bergskedjor.
Inte
någonstans. Nej. Men just textmässigt så lyfter jag herr Reje nu som kanske den finaste vi har i landet just nu. För han har en penna som är så otroligt skarp. Och han skriver så självutlämnande texter utan att stå naken på något sätt. Han sjunger ju ofta ur ett jag-perspektiv och blickar bakåt och sådana saker. Men han gör det ändå väldigt målande och vackert utan att liksom lämna ut hela sig själv.
Mm.
Det är pottfrisyrer och det är skolavslutningar och det är barndomsminnen och liksom hela den biten. Tamagotchi tror jag han får in någonstans där också. Utan att det blir så här klämkäckt och nu ska jag skriva om min barndom.
Nej, det kan
så
bli löket liksom. Oj, nu har jag staplat sådana här tidstypiska accessoarer på hög här.
Precis, men det blir, han gör det hela tiden på rätt sida så, och det är otroligt snyggt, så Han förtjänar ju, det är ofta man säger det om vissa artister, men han förtjänar ju all lycka och framgång som finns.
Mm.
Och det hoppas vi att han får. Det här är vårat bidrag.
Lyssna på honom i låtlistan som medföljer i programbeskrivningen. Där finns ju all musik vi snackar om.
Ja, det är klart det. Och så kan ni klicka er vidare och lyssna på hans andra låtar också. Lite jobb måste ni göra själv.
Ja,
vi kan
ja.
Inte hålla på och curla er.
Någon måtta får det vara.
Det går inte. Och sen sent en kväll så, du vet så här, när man, det finns ta med fan ingenting att titta på.
Nej.
När du har gått igenom alla dokumentärer på SVT Play och du har sett hårdrock på export en gång till så upptäckte jag att det fanns en dokumentärserie på SVT Play som heter Nordic Beats.
Okej.
Okay. Så jag tänkte, ja det här kan väl vara något. Men då handlar den väldigt, väldigt välgjord. Den handlar om den elektroniska musiken, elektroniska musikens uppgång i Norden.
Mm.
Och hur faktiskt världs, lite precis som med hårdrock på export, hur världsdominant vi var ett tag just med elektronisk musik.
Men och då handlar det om liksom Norse och Swedish House Mafia och Avicii och sånt?
Ja, men så småningom.
Ja.
Det tar liksom sin början i början med typ de här, ja men du vet, rave och allt sånt och svenska DJs turnerade världen över och sen som man egentligen inte hade en aning om att, jaha, okej, var vi, fanns det sådana stora namn i Sverige och sen så kom ju de här kommer inte ihåg vad de heter nu, men som gjorde remixes och han Stonecake som gjorde den här Robin S, Show Me Love.
Just det.
Som blev så, oh shit, liksom banbrytande och någonstans längre in sen så kom ju Dennis Pop och Cheiron och Eurodiscon och sen någonstans liksom program 4 så började vi prata om housemusiken och allt det här. Men då i början så var de väldigt, väldigt mycket i Norge.
Mm.
Och Tromsö och Bergen och allt det här, Röyksopp och hela den biten. Och då var det en tjej som heter Annie som var ihop med någon sån här jättekänd, eller ja, i den kretsen då så att säga. Så som var ihop med någon producent DJ som gick bort sen och hon ville inte beblanda sig med musik mer och så, men hon släppte i alla fall en låt sent om sidor som handlade lite om den här DJn som heter The Streets Where I Belong som de spelar då i den här serien och det var så där shit vilken jävla låt.
Aldrig
det bästa, det bästa, nej inte jag heller. Och det var så roligt med för att den släpptes lite sådär. Hon var ju inget känt namn, varken före eller efter hon släppte det här. Men just det året så utsåg Pitchfork, tidningen Pitchfork som är en sån här bransch. Alltså är du med i Pitchfork och får bra betyg så är du made for liksom, ja, det är det bästa.
Det var en riktig sån smakdomare kan man säga.
Ja, lite så. Och hon utsågs då 20, jag kommer inte ihåg, någon gång på 20-talet i alla fall. Eller senare kanske. Årets bästa låt utsåg Pitchfork den. Och det var så kul när hon satt där och sa, ja, jag fick någon ringde och så Pitchfork. Så bara, jag hade inte en aning om vad Pitchfork var. Så det är lite kul, men det var väldigt kul, kul serie.
Mm.
Och just när man hör de här Röyksopp och allt och liksom hur de tänker med musik och hur kommer det sig att så mycket bra musik kommer från lilla Tromsö som ligger långt, långt, långt upp i ingenstans. Liksom. Så ja, men det, den är värd att se. Nordic Beats kan jag starkt rekommendera. Finns på SVT Play. Mycket bra musik om man har en liten fabless för elektronisk musik.
Grymt.
Så det är vad jag har lyssnat på och tittat på. Vad har då Micke Mjörnberg lyssnat på?
Ja, men nu har du varit seriös så då får jag stå för den klämmiga biten här då.
Okej.
Okay. Ja, men det här har ju att göra med att det är sommar och det är soligt och man är glad.
Ja, ja, ja.
Och det är någonting med kroppen och hjärnan som gör att man går igång på det lite glada. Och jag har snubblat över två band som är för mig helt nya bekantskaper. Jag hade ingen aning om dem senaste veckorna innan jag började lyssna på dem. Men det första heter Rave the Requiem. Riktig jävla E-type metal.
E-type metal?
Tänk dig att du tar E-type och du tar Amarante typ. Och så slår du ihop det.
Oj!
Så det är poppig mjukmetall kan man säga. Och sen kommer det in en nisse som låter som E-type också, som rappar lite och kör. Det är ju, ja, de har släppt flera skivor, svenskt band. Men jag snubblade över en skiva som de kom 2020 som heter Stigmata Itch. Den är liksom, den är ju fantastisk. Det är E-type metal så som E-type skulle ha låtit om han var bra på att göra metal.
Ja, okej.
Alla har ju hört
det låter ju...
Alla har ju hört det här Oomph, eller vad det heter. Nej, det är hans projekt som han hade som inte blev så bra när han skulle göra
just det. Nej, det lät väl inte så bra.
Nej. Men det här är ju helt fantastiskt. Man blir bara glad. Det är liksom den plattan är party.
Spännande. Men ja, återigen det här intressanta. Hade det varit bra om vi hade pratat i november?
Inte säkert. Nej. I och för sig så är ju metal bra och E-type är ju bra, så kanske ändå liksom.
Ja, du tänker så ändå.
De har en låt som heter Bring the Light eller något sånt där, de jävla testosteronstinn text. Fuck you Satan, I bring the light.
Oj, är det lite Christian E-type rock?
Christian E-type metal, precis. Och för att skruva upp det ännu en nivå då, så har jag snubblat över ett band som heter Ramahoy.
Ramahoy, okej. Okay. Det här låter...
Jag tror att jag i något sammanhang nämnde Ailstorm.
Det gjorde
piratmetalband från Skottland eller något, tror jag.
Ja.
Det här är samma sak nästan, fast de skruvar upp det lite till. Och gör piratmetal med Eurodisco-touch.
Oh, fy fan.
Jag tänkte precis säga det, du skulle hata det här bandet, tror jag. Jag tycker det är helt underbart. Lite metal, lite Eurodance, lite Flogging Molly. Kläm ovanpå också liksom.
Som att inte det andra vore
nej, det är så här, som att nu går Ricky hem om vi sätter på det här på festen.
Ramahoy.
Och de har då släppt, och Ramahoy, det är ju en ordlek förstår man ju. Ram som är rom då, så ahoy som piraterna.
Ram och hoy. Ja. Nu förstod jag. Ja. Jag trodde det var typ R-A-M, men R-U-M då. Ram och hoy. Vi gillar dem lite mer helt plötsligt.
De har en hit som heter Poop Deck Party som är en sån riktig jäkla alltså Eurodance dänga. Den är fin. Okay. Så de släppt en ny singel nu då som heter I'm Not Looking For Love. Och sen sjunger de I'm Just Looking For Fun. Och du pratade om Tamagotchi förut, för den här låter ju den låten, den är väldigt lik någonting som danska Days skulle ha kunnat spela in, om du minns dem.
Superhero Lover. Jo tack, de är Nordic Beats. Men kör de konceptet fullt ut då med sjörövarkläder och hela...
Ja, för fan, de är maskerade och jag försökte läsa mig till lite. De verkar vara ganska skumma överhuvudtaget, vill inte säga var de kommer ifrån. På något ställe står det att de är från Skottland, på något ställe att de är från USA, på något ställe från Argentina. Och själva säger de att de är från The Caribbean Sea.
Ja, de är från internationellt vatten helt enkelt.
Och lyssna nu, bandmedlemmarna har också artistnamn, självklart.
Ja, men det är klart att de har.
Cabin Boy Treasure Quest. Swashbuckling Pete. Bootsman Walk the Plank. Och sångaren då, frontpersonen i bandet, Captain Yarface.
Varför ska han ha det coolaste namnet för?
Ja, är man sångare så är man.
Ja.
Men det har jag blivit väldigt glad av att lyssna på. Jag förstår att verkshöjden inte är jättehög på det här bandet. Då är den betydligt högre på Rave the Requiem. Men de har passat så bra i solen i det här ystra tillståndet.
Ja, alltså får. Det här har vi ju pratat om så många gånger, att vi har ju slängt allt vad skämskuddar och guilty pleasures och allt heter. Är det bra så är det bra.
En bra låt är alltid en bra låt.
Ja, så är det faktiskt.
Men det är vad jag har lyssnat på. Och Med det sagt så ska vi röra oss vidare till huvudnumret, ämnet som du drog fram för en månad sedan. Som inte riktigt fick plats i förra avsnittet eftersom det var så väldigt mycket Sweden Rock då.
Ja, det var väldigt mycket Sweden Rock. Men, och det var tvunget att vara väldigt mycket Sweden Rock.
Ja, men jag vet inte hur vi ska formulera artister som vi har tappat längs vägen eller hur...
Ja, min tanke var ju då att, för jag menar både du och jag har varit unga en gång i tiden.
Mm.
Och jag tänker att vi har lyssnat på otroligt mycket musik och allt går ju i cykler. Men just kanske inte den musiken man lyssnar på, tappar ett tag och sen plockar upp igen. Utan om man faktiskt sätter sig ner och funderar lite så är det ju musik som man faktiskt säger, men det här har inte jag lyssnat på säkert 20 år.
Mm.
Alltså så, men bara som, vad hände? Varför? Vad... Så, och lite intressant att på något sätt rannsaka sig själv. Varför tappade jag det här?
Ja, precis.
Så var min tanke. Sen är det ju så med våra ämnen att man har ju absolut sina egna tolkningar och inkörsportar i det här. Så jag tänker att du bara får, du får börja gräva där du står.
Ja, men jag öppnar den här dörren och då känner jag att om man går så långt tillbaka i tiden som till sin riktiga ungdom, därifrån finns det faktiskt inte så mycket musik som men jag lyssnade på och sen har tappat, utan det känns som att det som jag lyssnade på där var så väldigt formande på något sätt.
Ja.
Däremot några år senare, om jag tittar på de banden som jag har listat upp här och kommer komma till, så är det ju från egentligen millennieskiftet och fram till 2014 kanske.
Mm.
Band som jag under den perioden har lyssnat väldigt mycket på. Uppskattat väldigt. Och som när jag nu sitter och reflekterar bara har poppat bort, försvunnit ur mitt medvetande.
Mm.
Det här har jag liksom inte lyssnat på hur länge som helst.
Men tror du att det är att banden i sig liksom ömsar skinn och du tappar intresse, eller att det kommer det andra kärlekar, eller har du tänkt så? Liksom,
bara, det är väldigt intressant. I vissa av de här fallen så kan jag nog förklara varför det har blivit som det har blivit. Att de har blivit sämre eller att det har hänt något eller så. Men många av dem är liksom, alltså jag har bara tappat dem. För när jag sätter på det nu och lyssnar, som jag har gjort i min research här, så det här är ju svinbra. Varför lyssnar jag inte på de här? Varför har jag inte lyssnat på dem på 10-15 år?
Ja.
Så det är intressant, det var en väldigt intressant dörr att öppna.
Mm, för det där är ju också väldigt intressant att det har ju, om man får gå lite djupare, så handlar det ju väldigt mycket om hur vi lyssnar på musik idag också. Och när man då sätter på en sån här kurerad lista som någon annan har gjort, när någon av de här banden dyker upp, utan att jag själv har valt liksom aktivt sätta på någon gammal rock, vad ska vi ta, Rage Against the Machine till exempel, som man lyssnade otroligt mycket på, men som man inte alls själv väljer att lyssna på så mycket nu. Men när det väl dyker upp, bara, åh helvete, det här är ju svinbra.
Ja, det är den.
Ja, precis. Och så bara Bomb Track, den har jag inte hört på. Ja, men så, shit liksom. Men sen så, efter den låten så bara, nej, glöms de bort lite igen så.
Mm.
Men på något sätt så, ja, jag vet inte. Sen har det ju hänt så, vi är väl den generationen egentligen som det har hänt mest kring. Alltså om man tänker på all utveckling. Vi var liksom med på när vinylskivan försvann och CD:n kom, och det var minidisk var vi med om, och vi var med om
MP3-er.
Pirate Bay och MP3 och alltså hela den har ju vi upplevt.
Mm.
Och på något sätt både du och jag som är väldigt musikintresserade har ju i allra högsta grad varit del och där.
Ja, verkligen.
När det hände verkligen. Också liksom. Så det är också väldigt intressant att man sprang och köpte skivor och till att börja ladda ner och bland skivor och allt sånt liksom.
Ja, och många av de här banden som kommit upp nu är ju liksom före Spotify. Mm. Vilket ju också gör det lite paradoxalt, för det är ju lättare än någonsin idag att lyssna på det i och med att det finns på Spotify. Ändå gör man inte.
Oh ja. Ja, absolut.
Men,
nej, men så är det ju.
Men jag kan börja kasta upp ett band där, får vi se om du följer med mig. Ett band som slog mig att så, det här lyssnade jag jättemycket på, och sen bara inte alls. Är The Donnas från USA, Kalifornien. Amerikanska versionen av Sahara Hot Nights tyckte man väl att det var på den tiden.
Det kan man lugnt säga.
Fast kanske lite mer Backyard Babies.
Ja, men i lite uttrycket. Tuffare kanske.
Ja, lite så. Men de släppte ju två svinbra skivor, Spend the Night 2003 och Gold Medal 2004. Och när jag satte på och lyssnade på dem nu så, och det är den låten, och det är den låten, och det är den låten, precis, det här är ju, de här skivorna hängde ju med så jäkla mycket, och det är ju så bra. Ja. Men någonstans i det här spannet på 20 år som har gått sedan dess, så vad är det, jag har bara slutat. Ja, ja. Och nu var jag tvungen att googla om de finns överhuvudtaget, eftersom jag liksom inte hade någon aning. De la ner 2012, så det är ju 10 år sedan liksom.
Ja.
Men då hade jag ju uppenbarligen redan tappat dem, eftersom jag inte var medveten om att de la ner.
Ja. Ja, och jag kan väl bara ta upp den när du nämner Backyard Babies. Det var ju ett av mina absoluta favoritband. Mm. Jag lyssnade ju, det var mitt favoritband. Jag tyckte de var det coolaste bandet på planeten liksom. Nicky Borg och Dregen var ju, ja men vilka jävla rockstars. Mm. Och när man såg dem live redan så här, nere på källaren på Platens bar i Linköping. Och man bara, shit. Det är så här det måste ha känt och sett Guns N' Roses i Los Angeles på 80-talet. Ja, men de var så jävla coola. Och Toto 13-skivan och
det är ju deras bästa, det är fortfarande deras bästa skiva.
Ja, ja, absolut. Men sen så var det ju också som att bara, nej. Men då skyller jag nog lite på bandet att de började, det vart inte bra.
De mjukade till sig lite och...
Ja, det gjorde de ju, det vart ju mer pop. Jag menar, första Total 13-skivan är ju Savin skitig. Men nej, sen vart det väldigt irrelevant skulle jag säga. Men som sagt, Total 13-skivan är ju en sån här skiva man faktiskt skulle kunna återkomma till vilken dag som helst. Mm. Så bra är ju den.
Ett annat band som också har exakt samma spår som The Donnas här då är Maximo Park för min del.
Maximo Park, ja. Books from Boxes.
Ja, det var lite senare faktiskt. Books from Boxes, den var med på en skiva som heter Our Earthly Pleasures som kom 2007.
2007, men ja, okej.
Men jag spelade den här A Certain Trigger-skivan som kom 2005 sönder och samman. Lyssnade så extremt mycket på den. Nerladdade MP3s från DC++ tror jag.
Ja, hittade du en bra hubb?
Jag hade en väldigt bra hubb.
Men ja, alltså min relation till Maximo Park är ju Books from Boxes. Och det är typ den enda låten jag har hört, tror jag. Låter det snarlikt eller?
Ja, det gör det ju. Det gör det ju. Mm. Lite mer polerat kanske än vad det gör på Certain Trigger. Men där har du ju låtar som Apply Some Pressure och Kiss You Better och I Want You To Stay och Postcard of a Painting. Det är så mycket hits på den här skivan.
Okay.
Jag lyssnade även på den Books from Boxes plattan där som kom. Och sen släppte de en låt 7 år senare, 2014, som hette Leave This Island, som också är svinbra. Men efter det så är det också som att de har fallit ut ur medvetandet på något sätt.
Intressant. Då får väl jag slänga mina husgudar under bussen nu och säga Oasis då. Jag tänker aldrig någonsin förringa vad de har gjort för mitt musiklyssnande och mitt musikintresse och allt sånt. Och jag har Oasis att tacka för väldigt många band man har upptäckt längs vägen. Men idag, nej. Och det har ju lite med dem också att göra. Musiken är ju säkert precis lika bra idag som den var då. Men på något sätt så har ju deras käbblande och tjabblande och skjuter sig själva i foten, i fötterna konstant genom att bara skämma ut sig publikt, gjort att, nej men jag vet inte, det känns som att musiken bleknar lite.
Glöden slocknar
på grund av
liksom.
Det här. Ja, exakt så. De pissar på elden lite.
Mm.
Vilket gör att man på något sätt bär med sig det när man lyssnar så här. Att de är... Ja, nej, jag vet inte. Det låter inte lika bra idag.
Nej.
Det känns inte samma det här i kroppen när man drar på en Live Forever eller en Supersonic från första plattan och en Wonderwall är jag så trött på. Så att, ja. Men som sagt, jag tänker aldrig någonsin förringa vad de har betytt för mig. Men idag känns de bara lite blasé.
Jag har en lite liknande sån faktiskt. Nu ska jag inte påstå att det är några husgudar. Men ändå ett band som man tyckte var viktigt och tyckte var väldigt bra.
Mm.
Svenska Mustasch.
Ja, just det.
Mm. Deras första skivor när de kom.
Mm. Tunga så in i helvete.
Ja, Above All 2002, debuten där, är så jävligt bra med Down in Black på och följde upp det med Red Safari och Powerhouse och, ja, men de här tidiga hitsen var ju, ja men Down in Black och Dog Wash och allt vad de hette.
Har de inte någon som heter typ Frosty White eller något sånt?
Mycket
där?
Möjligt. Men det var ju liksom svinbra och liveband som du bara sjöng om och man liksom tyckte att det kom Mustasch, så måste man gå och kolla för att det är så svängigt och det är så bra. Och,
Ja, men det var en garanti för en riktig jävla rackarökare.
Ja, och de fick alltid till det här tungungssvänget i sina inspelningar också som gjorde att det var liksom riktigt gött. Sådär. Men där hände någonting och jag hittade liksom brytpunkten här 2011 när de släppte en skiva som hette The New Sound of the True Best.
Mm-hmm.
Och det var alltså nyinspelningar av tidigare hitlåtar.
Oj.
Och det var ju, den var ju jättedålig, för den hade ju inte alls samma sväng eller samma känsla som originalinspelningarna.
De hade masterat sönder den. Eller?
De hade spelat in dem på nytt.
Aj,
nya tagningar av gamla hits liksom.
Det var väl jättedumt.
Det var jättedumt. Och där blev jag liksom såhär, vad fan ska det här vara bra för? Och sen kom en jätteplatt skiva som hette Sounds Like Hell, Looks Like Heaven, som de åkte ut på turné och spelade i sin helhet.
Ja, men
fast att de har en jävla massa hits, och så spelade de den där jättetrötta plattan.
Och det är en dödssynd.
Och någonstans där så dog bara intresset för det bandet. Och efter det så har det ju bara varit en massa trams med liksom medlemsbyten och Alkoralf som gör bort sig på scen och liksom Melodifestivalskandaler och Ralf Gyllenhammar har ju bara blivit en karikatyr av sig själv, så att Mustasch idag känns ju mest som någon sorts lökigt, löjligt töntband liksom.
Ja, men det är väl bara en tidsfråga innan de skulle dyka upp i Fångarna på fortet eller något sånt där.
Har de inte varit med där till och med? Det vet jag faktiskt inte, men skulle inte förvåna.
Nej, men jag tänkte på, om vi håller oss kvar vid Mustaschen nu. Du var ju på den där spelningen när Ralf var så jävla packad att han inte kunde fortsätta.
Ja, han kunde fortsätta, men det blev lyteskomik. Nu sa vi supa!
Men känner du att en sån grej också påverkar hur du ser på bandet?
Tveksamt. Jag vet inte. Just då var jag ju i tjänst, så då blev det ju bara en bättre text av att det där hände.
Ja, det är klart.
men
du
nej.
Du såg det med de ögonen.
Att hur han har spårat ur och blivit liksom den här lökiga gubben. Det påverkar ju väldigt mycket hur man ser på bandet. Ja, och en sån sak nu då, när alla bandmedlemmar har hoppat av och han själv kör vidare med nytt manskap. Det gör ju också att man bara ser på det som någon sorts, ja men, det där är ju över.
Ja, det blir ju pinsamt. Jag var tvungen att gå in och kolla här nu medan vi pratade, att deras näst mest streamade låt är ju då Hasse Anderssons cover Ängla hund. Det kanske säger också lite om hur man är som band då.
Ja, det säger nog ganska mycket.
Tänker jag. Ja.
Men du var inne på Oasis där och jag var inne på Maximo Park, och jag har ett band till i kanske lite den skolan som jag har liksom kan ta upp här också. Det är Keen.
Keen, ja, de hade ett par hits.
Plattan Hopes and Fears från 2004.
Ja.
Everybody's Changing och Somewhere Only We Knew. Ja, men liksom, den lyssnade man ju så våldsamt mycket på.
Otroligt bra skiva.
Men sen då?
Ja.
Varför slutade jag lyssna på dem efter det?
Ja. Ja, det är intressant. Kanske för att brittisk musik... det hände något med brittisk musik. För jag har faktiskt också skrivit upp det. Att all den här min fetisch för anglofili. Allting från de brittiska öarna var ju det bästa någonsin. Och det är ju mycket tack vare Oasis och Smiths och Suede och Pulp och allt sånt liksom. Och på senare tid Arctic Monkeys och... Mm. Ja, men det var ju liksom... Oh, den bästa musik, den här kampen England och USA, vilka gör bäst musik, är England. Jag har alltid tyckt att det är England. Men nej, jag tycker inte att det har hänt så mycket. Alltså, det blev ju någon slags vakuum där efter den här största britpop-döden.
Mm.
Visst, det kom lite, det poppade upp lite små saker där, men sen så bara, nej, precis som med Keen, alltså det var... Det kom upp några band som hade en skiva eller två som var helt jävla fantastiska. Men så bara nej.
Men tror du att det beror på oss själva eller på banden? Att de bara hade en bra skiva i sig, eller att det var att man själv blev mätt på deras uttryck och sen inte fortsatte?
Nej, men jag tror också att man blev mätt lite, samtidigt som ändå på den tiden, början 2000 där någonstans, så var man ju så otroligt formbar fortfarande. Mm. Och jag minns ju att ja, men när det här britpoppen och det var över, då var det ju helt plötsligt lite så här, om jag inte helt fel i tidslinjen här nu, att det skulle bli helt plötsligt lite så här gitarr, det skulle bli lite Strokes och det var lite sånt. Då tyckte man ju så här, shit, och Julian Casablanca, så jävla cool är han då. Det var liksom
Franz
här,
Ferdinand och ja, men Block Party lite mer, och sådana där band kom.
Ja, lite mer sån musik. Då tyckte man ju så här, shit, det här är ju det nya häftiga nu. Det här är det bästa som finns. Så jag tror att man var väldigt sådär, man hakade på lite musikaliska trender ganska mycket också. Vilket då gör att det är ganska lätt att glömma ett sånt band som Keen, till exempel. Som kanske inte hade satt ett jättestort avtryck i musikvärlden, men för en själv var ganska stora.
Mm.
För sådana band skulle man kunna sitta och rabbla upp hela dagen. Ja, alltså sådana band som hade en... Ja, ja. Men som hade en, två bra skivor som bara, fy fan, de här är alltså så jävla bra. Men som egentligen inte stod emot sen när det kom andra större grejer.
Nej, precis.
Så ja, vissa band tror jag bara själv dör för att de inte... Det hände liksom ingenting.
Har du något exempel på det på din lista?
Nej, men jag lyssnade ju väldigt mycket på rockmusik. Ja, vad ska vi säga? Det var väl alltså... Inte, jag hakade inte på den här grunge-trenden så mycket, men när det blev lite tuff, alltså som Slipknot till exempel, då blev ju jag helt så begeistrad. Dels för att man aldrig hade hört något liknande då.
Nej.
Jag vet inte när de släppte sin första, men det måste väl ha varit...
99.
99.
Eller officiellt, de släppte ju Made Feed Kill Repeat några år tidigare, tror jag.
Ah, okay.
Men för Roadrunner, och när de faktiskt började i den sättningen marknadsföras utåt, så det var 99.
Ja, med Wait and Bleed och,
exakt,
och
allt Speed det där. Speed It Out och Surfacing och Eyeless och
ja.
Sick.
Då var det ju sådär, alltså fy fan vad häftigt det här var. Alltså, dels hur de såg ut och dels hur de lät. Och... Men så blev det lite som att jag minns också att den här första liksom skräckblandade förtjusningen över hur farliga de var, när det liksom, men vadå, de är inte så jävla farliga. Att då blir inte bandet lika intressant längre.
Nej.
Och då var det ju för sig inte så att jag sökte, ja, men som med rockmusik, en del kan vara att jag behöver något ännu snabbare, jag behöver något ännu hårdare eller alltså så. Utan för mig blev det bara så här som att... Ja, ja.
Nu okay. Har jag testat det.
Nu har jag testat det. Men visst, Slipknot är ett band som kommer Wait and Bleed på. Då tycker jag det är en skitbra låt. Så.
Mm.
Men nej, jag har nog inget sådär exempel på ett band som liksom själv dör så. Men det är ganska intressant det här om som jag nämnde med trender. Vilka band det är som bara hakar på en trend.
Mm.
Nu har jag inget sånt exempel heller, men det blir så jävla tydligt hur, ja, men jag kommer ihåg när Killers slog igenom.
Att alla skulle låta som dem.
Alla skulle låta som Killers. Det var lite rockigt men ändå lite så här
snällt.
Snällt och lite syntigt, fast synt med huggtänder liksom.
Mm.
Och det kom ju upp, och vad hette de? De hette The Bravery, och det just var massa sådär som bara, ja, fast det här var ju inte bra. Ni är ju bara en sån typisk skivbolagsprodukt. Vi ska också ha ett Killers.
Ja.
Så. Och det funkar ju inte när man bara ska haka på trender.
Nej, jag har ett annat band som jag har skrivit upp här i en helt annan genre. Då går vi tillbaka till lite hårdrock. Ett danskt band som heter Raunchy.
Mm.
Som kom upp där under, ja, men de första, mellan millenniet och 2010 någonstans där. När allting, när det utforskades, nu metal kanske var lite utdöende. Men det skulle ändå hittas någon brygga över till något som skulle komma sen, liksom. Det var lite famlande.
Ja, just det.
Och det här bandet då, de gjorde två, eller de gjorde flera skivor. Men det är två skivor som jag lyssnade väldigt mycket på. Death Pop Romance från 2006 och Wasteland Discotheque från 2008.
Okay.
Där de liksom väldigt, väldigt tydligt blandade in pop i metal på något sätt. Mm. Och vågade ha körer, och det var stora refränger där det var popsång och liksom sådär. Och det var en hit på varje skiva. Remembrance och The Bash hette de hitlåtarna, som var liksom så här helt fantastiska låtar. Och jag lyssnade på dem extremt mycket. Ja. Men sen var det som att, ja, men nu har jag smakat det här. Ja. Nu kan de inte ta det så mycket längre. Jag såg dem live på Metal Town. De var rätt dåliga live faktiskt, med backtracks och skit. Det var inte alls vad man hade tänkt sig. Och efter det så... Nej. Men när de där två hittarna kommer på någon playlist, så är jag ju gladast i rummet.
Ja. Precis så är det ju. Och det är lite så... Jag blev ju lite kär. Jag har ju alltid haft en förkärlek för det elektroniska. Den elektroniska musiken.
Mm.
Och alltid, den har liksom alltid legat, även om jag har varit som mest insnöad i mina brittbubblor och The Oasis, och jag köper samma skor och skjortan hänger utanför och så har liksom alltid, det har alltid funnits ett Depeche eller ett, ja, men sådär som har legat, som jag alltid har lyssnat på. Så när den här liksom house-grejen slog igenom, Swedish House Mafia och du vet när Don't You Worry Child och alltså den där, då tyckte jag så här, housemusik, fan vad mäktigt liksom, innan stekarna snodde den. För det var ju också något som man inte riktigt hade hört förut. Den liksom elektroniska musiken innan det var ju liksom mycket Prodigy och Fatboy Slim och vad heter de, Chemical Brothers och det som man hade lyssnat på, så som det dansades till. Men när den här riktiga arena housen, om man kan kalla det för det.
Mm.
Fan vad jag tyckte det var häftigt alltså. Men sen gick det ju inte att göra så mycket mer med den heller.
Nej, den körde ju rakt in i en återvändsgränd.
Ja, för det var ju, och det är klart att det blir ju en helt annan sak att uppleva sån musik live som att sitta hemma och lyssna på den på Spotify. Självklart, det köper jag också. Men just, man kan inte springa på house-konserter varje vecka.
Nej, och det på något blev sätt ju också att... Hade man gjort det, så tycker jag det var lite gjort också. Okej,
ja.
Det är coolt ljus, det är coola animationer, det är häftig pyro. Och sen står de där fram och vänder, skruvar på lite rattar. Det är ju inte så jättemycket att titta på.
Nej, för jag minns ju när jag såg Avicii på Tele2 Arena. Det är ju inte... Det, alltså, jag vet inte vem som spelar i huvudrollen riktigt. Det är ju minst lika mycket pyro och laser och grejer som... För han gör ju inte mycket. Han säger ju hej Stockholm och tack Stockholm. Typ. Det var ju det han gjorde.
Mm. Förutom att mixa klart, då?
Ja, det gör han ju definitivt. Han står ju för musiken. Men jag minns att jag skrev i någon sån här recension att det är ju en utekväll. Alltså ja. Det är ju samma musik de spelar på Avicii-konserten som de spelar på din lokala nattklubbs pizzeria.
Ja.
Som har ett dansgolv. Så är det ju. Så det är bara att allting är otroligt, otroligt mycket större.
Ja.
Så, nej men den såg man nog komma. Att den skulle dö någonstans. Ja.
Ska vi ta några svenska exempel?
Kör.
Jag kan kanske tassa in på och göra dig lite förnärmad här nu.
Ja, det är helt okej.
För jag vet att det är en artist som du har älskat. Också en artist som jag har eller tyckte väldigt mycket om. Aha. Men som jag på senare år känner att jag har tappat fullständigt.
Mm-hmm.
Thomas Stenström.
Ja. Ja, nej. Helt okej.
Ja.
Jag kan skriva under på den.
Alltså, någonstans så finns det en brytpunkt när han klippte sig, tror jag.
Okej. Okay. Ja, så kan det väl vara.
Nej, men jag lyssnade ju. Jag vet att du fick ju de här tidiga demosarna och sånt från honom och var på det där tåget jättetidigt.
Mm.
Och du spelade för mig och jag tyckte men det här är ju svinbra och allting sådär. Mm. Och sen så kom den här fulkulturplattan 2014 va? Och den var ju hur bra som helst.
Mm.
Den var ju svinbra.
Mm.
Men därifrån och framåt sen känns det som att han har blivit lite mer folklig och han har gått i en mer liksom riktning mot en mainstream på något sätt.
Ja.
Där det har blivit mindre intressant bara.
Ja, alltså jag blir inte förnärmad alls här. Men det är precis som vi har pratat med väldigt, väldigt många om väldigt många andra artister. Att när en debutskiva och någonting som kommer efter sen är på så otroligt mycket liv och död.
Mm.
Lite som att du står på hustaken och skriker och att se mig, hör mig. Och det var någon som sa om herr Stenström att alla låter likadant nu för tiden.
Mm.
Och det var lite så här. Ja, det typ. Alltså typ så. Nej, men det jag köper absolut ditt argument att det är väldigt mainstreamigt och det liksom bara flyter med. Det är inget som står ut så mycket längre.
Nej.
Jag gillade den där ser du månen där du är. Det är otroligt vackert.
Ja, men det är den enda kontakten man har med honom idag. I och med att den dyker upp på radio lite nu och då och den spelas som satan i Musikhjälpen och sådär. Men det är ju den enda låten man hör med honom för det är den som spelas och man sätter ju inte på Thomas Stenström musik på Spotify liksom.
Nej, jag vet att slå mig hårt i ansiktet dyker upp på någon lista både nu och då. Det är ju fortfarande en fantastisk poplåt.
Jo, men den skivan är ju fortfarande jättebra om man sätter på den, fulkulturskivan. Ja. Men någonstans har jag tappat den på det sättet att jag sätter inte på den.
Nej.
Fast att den är bra.
Jag köper det, absolut. 100%.
Ett sista svenskt exempel då.
Jag har ett också sen efter.
Men som jag lyssnade väldigt mycket på och tyckte väldigt mycket om, som jag vet att du också var fascinerad av, är Maskinen.
Ja, fy fan, jag älskade Maskinen.
Ja, men när lyssnade du på Maskinen senast?
Ja, herregud. Mm. Ja, det var länge sedan.
Och där tror jag att mycket hänger ihop med att dels så är musiken jävligt tidsbunden på något sätt.
Ja, det är den ju.
Den är väldigt mycket den tiden det var. Och det har inte åldrats med värdighet jättemycket.
Nej,
varken textmässigt eller soundmässigt.
Nej.
Och sen är man ju spylest på jävla knarkfrej bara.
Mm. Ja, men det är lite Oasis-fenomenet. Att de på något sätt, eller han då, lyckades snacka till sig att man tappar intresset för musiken.
Ja, men precis. Han blev ju bara för mycket. Så att det blev... Och det var samma sak med Slagsmålsklubben, kan jag känna. Att han...
Just,
de var, lyssnade man också väldigt mycket på.
Ja.
Och var svinbra, men det gör man inte heller.
Ja.
Han blev för mycket bara, liksom, så man ledsnade på det.
Ja, han är ju en vattendelare. kan man ju säga. Och lite som man pratar om andra färgstarka frontfigurer. Vi har nämnt Howlin' Pelle många gånger som balanserar hela tiden men lyckas hålla sig på rätt sida, så är ju Frej Larsson mil över på fel sida.
Ja.
Där det bara blir nej. Nu förstör du inte bara för dig själv utan du förstör det för övriga i bandet och för din publik.
Ja, och för andra och liksom...
Ja.
Han fick någon hybris och köpte någon myt om att han skulle vara så jävla speciell liksom.
Ja, ja speciell är han ju men inte på,
inte på rätt sätt.
Nej. På rätt sätt. Men, nej men jag måste ju nämna Håkan Hellström då.
Ja.
Och det här har vi ju pratat om tidigare. Att det är också en sån där artist som jag... Jag lyssnar inte på Håkan längre. Om jag nu kanske mot all förmodan skulle sätta på en Håkan-låt så är det ju garanterat något för de två första skivorna.
Mm.
Så. Och jag skulle inte ens under pistolhot kunna nämna en titel från de tre senaste skivorna. Nej, men så.
Nej, men så är det ju, man växer ifrån saker.
Ja. Så är det ju definitivt. Och jag menar... Nej, det är ju... Ja, jag vet inte. Det är väl den här liksom... Det kanske blir så tydligt då. När den här liv- och död-känslan försvinner.
Mm.
Och att man tappar... Som lyssnare också då. Att man tappar intresset lite.
Men det känns ju som att vi har två fack här egentligen. Dels band som man växer ifrån för att deras desperation och liv- och död-grejs försvinner.
Mm.
Dels band som vi inte begriper att vi har tappat fast att de fortsätter vara svinbra.
Ja, men så är det ju. Och det har väl säkert att göra med överflödets förbannelse. Att vi överöses ständigt av musik.
Mm.
Lite som ja, men stor jävla godispåse så, som bara täcker över dina favoritgodisar.
Men hur,
ja, men jag
men
äter
hur...
det här så länge för jag orkar inte leta efter den här dumle kolan.
Men hur skönt kommer det inte bli att lyssna på den här playlisten till det här avsnittet nu då, när vi gräver fram du. En massa guldkorn?
Ja, det kommer bli som en liten tidskapsel för dig och mig, tror jag.
Ja, verkligen. Mycket intressant ämne det här, måste jag säga.
Ja, det är det. Och som sagt, det går ju att kötta ner sig och hitta små genvägar och lönndörrar och allt så. Men det är väldigt intressant hur det kommer sig att man tappar så stora delar. Som i mitt fall Oasis till exempel, som har satt ett så otroligt stort avtryck. Och även Håkan Hellström som har liksom gjort... Att man har fått sånt intresse för texter och så, hela språkdelen liksom bara helt, nej, tappar, skiter i honom. Så ja, men det är intressant. Mm.
Vill du ha ämnet till nästa avsnitt?
Väldigt, väldigt gärna.
Jag tycker det har varit ganska sköna ämnen de här liksom, vi har fått gräva djupt i olika myllor de senaste avsnitten.
Det börjar ju med tokskallen Gavin Townsend.
Ja, just det.
Tokskall.
Men jag har ett nytt sånt här ämne där du kommer få fundera lite, gräva lite.
Mm.
Jag tänker att vi ska fundera kring artister och band där bandnamnen, artistnamnen är bättre än vad själva banden är i musikaliskt.
Ah, du tänker, ja, okej. Okay.
Mm. Det här är ett så sjukt bra bandnamn och så lätt om så här.
Ja, just det.
Det finns ganska många exempel.
Ja, det gör det. Och nu känner jag att det här är omöjligt, men så blir det här sen. Proppen ur ketchup-effekten.
När man väl börjar tänka, då lossnar det.
Mm, nej men absolut. Otroligt intressant.
Och för att knyta ihop det här avsnittet så har jag en liten lista på slutet också.
Ja, men det har du.
Och det är ju sommar och man ska vara glad och det handlar inte om piratmetal som sjunger om rom. Men
det gör inte
lite
det.
Klacksparksaktigt blir
okay.
Jag tänker så här, musik är ju ganska, och genre framförallt är ju ganska stereotypa. Det ska vara på ett visst sätt, det är på ett visst sätt. Så jag tänker tre musikgenrer som vi borde höra mer av.
Mm-hmm.
Som jag tycker saknas.
Som vi och gemene man borde lyssna mer på.
Nej, som gemene artister borde börja spela.
Ah, du tänker så.
Genre som inte finns, typ.
Du tänker att någon ska plocka upp det här nu, ja. Som Christian E-type metal.
Lite så. Det är lite uppmaning till alla artister där ute.
Ja.
Vi börjar.
Intressant.
Vi börjar. Mm. Jag har en liten förklaring till varje också så att det inte blir helt obegripligt.
Det kanske kan behövas.
Men moderat metal.
Okej.
Okay. Behövs inte det.
Här det kräver sin
behövs
förklaring.
Inte det. Man inte. Behöver inte tycka att moderaterna är så där jättebra. Det tror jag inte det är någon i det här landet som tycker just nu. Men all musik som är politisk är ju vänsterorienterad.
Mm. Ah.
Och vad är liksom moderat musik? Ja, det är Taylor Swift. För det har Ulf sagt, Tuff Uffe.
Ja, just det. Och det. Han gillar Taylor.
Ja, och det är typ fakebacks liksom med rosa skjortor och någon sorts Ralph Lauren tröja över axlarna som vaskar champagne när de lyssnar på Let House. Sånt som fick Summerburst att ställa in, typ.
Ja, just det. Inte för Tuff House.
Nej, Let House, Lighthouse bara.
Lighthouse.
Det är väldigt moderat musik, tänker jag.
Inte Lighthouse Family, det är något annat.
Det är något helt annat.
Det är något helt annat.
Men vi har alla tuffa punkband och vi har metalband som tar liksom ställning politiskt. Men det är på vänsterkanten. Det skulle vara kul att höra det här liksom. Tänkte en guttural metal om hur mycket pengar man har på banken och jag ska åka ut till mitt fritidshus. Och, ja, men bara för att, jag tror det kunde vara kul.
Ja, du menar, alltså, ja, jag förstår hur du menar. Jag försöker bara komma på en bra text, en textrad här. Istället då för staten och kapitalet sitter i samma båt. Så skulle det kunna vara att staten och kapitalet äger samma båt.
Det är personliga bankman som kan. Ja.
Det är personliga bankman. Swedbank är bra.
Det finns något.
Vi har precis släppt EP:n Var inte rädd för räntan.
Nej, precis. Räntan är din vän.
Räntan är din
vän. När du ska liksom lura slantarna av pöbeln.
Ja.
Jag
gillar.
Genre nummer två. Fin ölskonnässörer skulle vi behöva fler av. Tänk dig hur mycket öllåtar det finns. Det finns väldigt mycket öllåtar. En stor stark, ge mig en öl.
Folköl och dunka dunka.
Vi ska bli full, folköl och dunka dunka, ja. Alla de här handlar ju om fulöl.
Det gör de.
Varenda öllåt som finns i hela världen handlar om billigast möjliga blask som du kan få tag för att bli full. Vi behöver skönsjungande män med gitarr som lovsjunger IPA:n. Och vi behöver punklåtar om att älska med en stout.
Ja, nej, jag skriver, var skriver jag under?
Ja, du,
det är klart att det finns.
Du kan signera med BankID.
Ja, precis. Nej, men självklart. Det är ju en helt öppen marknad. Gå in och ta för er.
Och det tredje och sista förslaget på en genre som det görs alldeles för lite av är dödsdansband.
Det närmsta vi har kommit är väl Black Ingvars.
Ja, fast det var ju bara
du tänker
covers.
Ännu liksom.
Jag tänker mig dansbandsmusik ut i fingerspetsarna. Fast med inte klämmiga texter utan mer mörka texter. Gärna lite inälver och slafs och sånt.
Jag har ett perfekt bandnamn.
Låt höra.
Cannibal Corpse med Z.
Underbart. Ja, men tänk dig den här glada, glättiga dansbandsmusiken med bara mörka texter för att få till.
Istället för Lucianos så blir det då du. Är så lite som när de sjöng Kalle på spången på Allsång på Skansen.
Nej, nej, det ska inte vara growl-sång. Det ska vara dansbandsmusik rakt, med dansbandsång rakt igenom. Det ska vara liksom som vilket dansband som helst.
Fast det ska vara
dödstexter. inte
döds. Ja, nu
fattar inte
jag.
Gulliga så här, ja, blommor och bin, ja, 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 älskar, ja, ja, dig, ja, 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 texter, utan
att du vill inte ha forta trummor,
nej,
och
nej, nej,
tunga,
nej, jag vill
riff,
ha klockren dansbandsmusik.
Du vill ha liksom i natt skär jag upp dig i natt.
Mm, lite så, exakt.
Och så dricker ditt blod.
Fucked with a knife, fast i dansbandsversion.
Ja,
liksom.
Då är jag med, vet du. Ja, då förstår jag. Det här blir intressant.
Det är, jag bjuder på dem, det är bara att ta för er.
Mm. Jag gillar alla tre, men ramlade nog lite kär i den sista.
Ja.
Det skulle kunna bli helt jävla fantastiskt.
Jag tror det kan bli hits där faktiskt.
För lite så är det ju när du väl får feeling och dansar. Om du tänker dig liksom dansbands uppe i Malung där det är flera tusen som dansar. Ja. De lyssnar inte på några texter.
Det är klart de inte gör.
Och förstår hur fantastiskt det skulle vara när 5000 män och kvinnor
dansar. Jag sabrerar din hals med en väldigt slö kniv.
Exakt. Ah, det skulle ju vara så jävla mäktigt.
Vi väntar på det första dödsdansbandet ut på banan.
Ja. Ah. Ah, fy fan vad häftigt. Ja. Ah. Och här kommer vår senaste singel. Lucifer är min vän. Jag älskar det. Ah, svinbra.
Vi
fantastiskt.
Vi lämnar lyssnarna där med den tanken, så får vi se. Ni kan ju skicka in era texter till Senior Rickie Holmqvist. Vi finns i sociala medier som @musikradet. Det är bara att skriva.
Ja, alltså om det är någon där ute nu som har lite tid över, kanske lite semestertider, som kan skriva en dödsmetalltext till tonerna av vad ska vi ta för någon? Leende guldbruna ögon kanske.
Det låter väl som en väldigt bra ingång.
Ja. Så lovar jag, handen på hjärtat nu, att det väntar ett fint pris till dig. Det lovar jag. Om vi får in bara en dödsmetalltext till leende guldbruna ögon.
Oh.
Det skulle vara så jävla mäktigt. Skicka in den till oss någonstans på våra sociala medier. Vi finns ta med tusan överallt. Ni kan inte missa oss. Vi finns på TikTok, vi finns på Instagram, vi finns på Facebook, vi finns på mail, vi finns på till och med Twitter.
Så är det
faktiskt. Hör av er. Glöm inte den fantastiska spellistan som följer med programbeskrivningen. Och vill ni höra av er om annat också, det behöver inte vara dödsmetalltexter. Festivaler, har din lilla socken en festival i sommar som ni tycker att vi ska komma och besöka, skriv om den. Skriv om den här EP:n eller om den här låten vi bara måste höra. Skicka. Tack för att ni har lyssnat även detta 126:e avsnitt. Vi ses och hörs tills nästa gång. Sprid musikrodet gospel. Ha det så bra. Hej då.